Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Men då kan jag säga till folk så här, jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och att det låter som att allting är under kontroll och så. Men lita inte riktigt på mig där. Utan, alltså, var inte snäll mot mig.
När jag betraktar Sissela Bens karriär utifrån slås jag av att det är som två parallella resor där den ena får upp som en raket i stratosfären i fruktansvärda hastigheter och den andra är X2000. Inte fullt så explosiv men med en stadig och stark fart framåt. För med karaktären Filippa Bark slog hon verkligen igenom på det där sättet som en Björn Gustafsson eller Greta Thunberg. Samtidigt som Sissela Benn genom alla år haft komiska roller i serier och filmer som Centralskolan, i Anneli, Kontoret, Mysteriet på Greveholm, Barna Hedenhös och som mamma till bioaktuella Sune. Hon har på senare år också regisserat främst Dilan och Moa på SVT och gjort flera uppsättningar på scen. Och genom hela karriären har hon kämpat mot sina rädslor och hur de ser ut, det avhandlas givetvis i det här historiska revervet 25 med producent Klara Åström och Månsson, Acast och mig, Kristoffer Triumf. Här är Sissela Benn.
Vad har du på ditt bord precis just nu?
Ja, men precis just nu håller jag på och klipper. Om du menar karriärsmässigt så har jag att jag klipper Dilan och Moa.
Ja.
Säsong 2 som jag regisserat. Mm. Och igår var det galapremiär på Sune, Best Man, den andra Sune-filmen. Och så skriver jag ett manus till en grej som jag ska göra för Dramaten.
Oj, vad kul.
Det är unga Dramaten. Alla säger, alltså jag måste alltid förklara. Det är alltså, ingen bryr sig lika mycket om när det är för barn och unga.
Jo.
Gör man det?
Ja.
Okej. Okay.
Jag gör ingen skillnad.
Det är ingen skillnad.
Nej.
Men fint. Men det är för unga Dramaten.
Mm.
En grej som ska filmas och okay. skickas ut i skolor.
Aha, mm. All right. Som handlar om?
Ja, det är liksom en serie som de ska göra. Där de frågar olika människor, tror jag. Där jag är den första som gör det här, så det är lite i utvecklingsstadiet fortfarande. Men då frågar de vad man önskar att man själv har fått lära sig i skolan. Och så ska man prata om det. Så då ska jag prata om typ hur man hanterar prestationsångest och press och
vad bra.
Sånt.
För jag trodde alla skulle säga hur man betalar räkningar och vilka man kan skita i och liksom hur man öppnar post och så.
Ja, men jag, antingen är det det eller typ hur man har ett förhållande. Alltså hur man
Mm.
Det är de grejerna.
Men prestationsångest kändes mycket liksom mer substantiellt.
Mm.
Det är också lättare att prata om under en hel termin.
Ja, absolut.
Öppna räkningar, det kan man ju lära sig på 40 minuter kanske.
Ja, mm. Det är sant.
Ja. Vad roligt, det låter som ändå ganska mycket.
Mm.
Eller?
Mm.
Ja.
Det är mycket.
Ja, för du ska ju snart in och spela in en Sune-film till också.
Ja, det ska vi göra i vår. Mm. Precis. Om det blir mycket så när man frilansar och saker kommer samtidigt.
Då ställer jag den frågan som jag brukar ställa först nu istället. Så det här är ju helt... Ja, nu tänker vi på gränsen här, rent innehållsligt. Hur är det med dig?
Mm. Jo, men det är bra. Jag är jättebakis just nu. Mm. Så att jag mår ganska dåligt just nu. Men jag mår väldigt bra på det stora hela.
Mm.
Jag tror på ett sätt aldrig att jag har mått bättre faktiskt.
Vad fint.
Mm. Jag känner mig otroligt lycklig varje dag över att jag typ har en familj och liksom att jag älskar mitt jobb och att jag har en trädgård och ett hus. Alltså, jag har allt som jag vill ha typ.
Just det. Vad minns du av vårt förra möte? Har du någon uppfattning om hur länge sedan det var till exempel?
Vad kan det ha varit? Men jag gissar på 6 år.
Oh, nej, det är 7,5 år
Aha.
sedan. Det är nästan... du var ju gäst 11.
Ja, var jag det? Jävla.
Som nu är snart uppe i 400.
400, jag såg. Mm. Så coolt.
Hur har du haft under de här 7,5 åren då?
Jag måste bara tänka... Detta var alltså 2012. Mm. Okej. Okay. Ja, men precis. Då har jag ju separerat och träffat en ny och fått ett barn till och jobbat jättemycket.
Mm.
Och fått ett hus, eller fått... Ja, men det kan man säga att jag fick det av banken. Så ser jag det.
Mm.
men jag har haft det liksom jobbigt och underbart.
Mm. Jag läste en rubrik om att att från något magasin med en intervju med dig där du sa att men citatet var ungefär så här: jag gick i terapi för att göra upp med mina föräldrar och nu bor jag 40 meter från dem.
Ja, men att jag gjorde tvärtom. Ja, alltså jag gick i terapi för att bli självständig för mina föräldrar. Och nu har jag köpt ett hus på samma gata som jag växte upp på. Ett exakt likadant hus, 6 hus från där jag växte upp.
Men bor de kvar?
Nej, de bor inte kvar.
Okay.
Men det är väldigt mycket att liksom försöka köpa tryggheten som jag hade när jag var barn, tror jag.
Till dina barn?
Ja, och till mig. Ett slags försök att liksom få krypa tillbaka i en livmoder. Eller en känslan av att vara... jag tror att jag är verkligen en trygghetsnarkoman helt enkelt.
Ja. Du pratade faktiskt lite om det förra gången. Eller inte, eller kanske snarare din ovilja att ta stora risker, tror jag. Du pratade om.
Ja, precis. Jag är ganska rädd. För det är liksom, man vet vad man har och jag tycker det är obehagligt att inte... Ja, men jag är väldigt rädd att det ska bli dåligt och fel och så.
Men förändringar är stort, eller?
Ja, precis. Alltså, jag vet inte om det är förändringar. Men jag tror att jag är så här... Jag vill ha kontroll och om jag ska göra någonting så... Alltså, det liksom gäller allt från att jag ska kanske köpa... Om jag ska köpa en tv eller någonting så går jag in och läser på jättemycket. Kollar jättemånga bloggar eller recensioner och typ försöker ta reda på jättemycket. För att jag vill köpa det som är bäst. Mm. Och som jag har råd med då såklart. Mm. Men så gör jag liksom allt. Med väldigt mycket i alla fall. Att jag är liksom, det blir för lite ångest av att tänka att det inte skulle bli det bästa.
Mm. Jag förstår. Men det låter ju som att det är riktigt... måste vara ganska tufft att vara frilansare med den inställningen till liksom risk och förändring.
Ja, men det sjuka är ju att jag... Det går inte riktigt ihop på ett sätt eftersom att jag ju hela tiden gör en massa grejer som är jätteobehagliga, som jag inte gjort innan. Mm. Så att... Där vet jag liksom inte vad jag drivs av liksom, jag vet inte.
Du har ju i princip jobbat med det här, eller du har jobbat med det här sedan 2006 om jag har förstått saken rätt. Då kan man ju tänka sig att du vid det här laget har liksom fått en del självförtroende. Även om du tycker att någonting verkar svårt så har du ju ändå 13 år där det för det mesta tänker jag har gått bra.
Absolut. Ja, det har du ju faktiskt.
Ja.
Jag har ju fattat jättemycket att... För när jag började så var jag så himla rädd att varenda jobb var avgörande för om jag skulle få ett jobb till. Mm. Och så är det ju lite grann i början. Alltså att man måste ju bli etablerad helt enkelt och göra olika grejer. Det jag har lärt mig framförallt är typ... Alltså hur jag funkar, för att det här är liksom ett jobb som man... jag har ingen direkt utbildning.
Lite har du?
Ja, men jag har lite så här teaterskola. Men det jag började med var ju väldigt mycket att göra humor. Alltså att skriva mina egna sketcher och liksom... göra karaktärer och sådär. Det jag tror att jag har lärt mig nu och som jag är mycket bättre på är att... Se till så att det blir av. Att det är det viktiga. Jag hade så sjukt mycket ångest. Alltså jag kommer liksom ihåg att jag skulle göra en grej med Riksteatern tillsammans med Mattias Fransson. Då hade jag gjort liksom en del Filippa Bark. Men det var ändå liksom jättetidigt i karriären. Och så skulle jag göra en ny karaktär. Hade jag bestämt liksom att jag skulle hitta på en ny. Och så... Ja, men jag var så här... så skulle vi träffas och repa. Jag hade jättemycket prestationsångest inför honom. Att han var mycket rolig. Att han skulle tycka jag var skitdålig. Att jag skulle förstöra vår grej. Så att jag liksom bara gick runt och grät. Minns jag. Och jag liksom sjukskrev mig. Jag bara låtsades att jag var sjuk. Jag gick inte dit. Och sen så... jag vet inte om jag var så här, jag vill bara, alltså jag vill dö. Mm. Jag vill så hoppa framför en spårvagn så jag slapp göra det. Mm. Och det är ju så himla... då blir det inte bra heller riktigt, för att då lägger man ju så himla mycket energi på att bara... Alltså inte att göra ut för arbetet. Bara gå runt och må dåligt och ha ångest över att man är så himla rädd att det inte ska bli bra. Jag tror också att det är för att jag hela tiden började med att tänka att det här måste bli så jävla bra. Och det här ska bli det roligaste och bästa. Och då är det jättesvårt att börja. För hur börjar man? Liksom, det kan, man kan inte börja med det.
Nej, precis.
Det blir jätteblockerande.
Du sa i en intervju som jag hörde med Messiah Hallberg. Du citerade typ Woody Allen, som väl var okej att citera på den tiden. Att så här, om han tycker 5 minuter av sin långfilm är bra, så är det good enough.
Ja.
Och det är en ganska härlig inställning att ha, tänker jag.
Ja, verkligen.
Men nu har vi liksom... Och den intervjun var från 2015.
Mm.
Nu ska du göra någon slags serie med Dramaten om prestationsångest. Mm. Och du nämnde det nu igen att du hade haft det med Mattias Fransson. Det verkar ju verkligen ha präglat ditt liv.
Mm, det har det verkligen. Jag minns när jag var liten, vi hade meme-festival i skolan. Eller det kanske i och för sig inte är... Det kanske inte är prestationsångest, men det handlar liksom om rädslan att misslyckas. Mm. Och det är väl väldigt mycket det som prestationsångesten... Ja, men det är ju det handlar om, att man ska, att man är rädd att det ska vara dåligt, att folk ska tycka att man är dålig. Och då skulle vi i alla fall uppträda med, då hade jag liksom fått så här kassettband av min mormor som hette Våra älskade favoriter, med låtar från så här 30, 40, 50-talet.
Oh, wow. Mm.
Gulligullan, koko som en gök.
Koko. Mm.
Och när storfisken talar om hur många fiskar han, alltså du vet.
Mm. Storfisken Schwarz.
Ja, 10 000 röda rosor, bla bla bla, massa sådana klassiker. Och så hade vi, jag tyckte att alla var så fruktansvärt bra så jag kunde inte välja en, så jag klippte ihop det till ett medley. Och då på den, alltså det här var ju 89 kanske. Eller 90 kanske, men folk lyssnade kanske på I'm Too Sexy From My Body, eller hur ja, det vet. Sådana låtar. Men så fick jag med några kompisar och sen så gjorde vi repade flera veckor, vi hade skitmånga ombyten, vi tillverkade liksom 10 000 röda rosor av silkespapper som vi kastade ut under de då, alltså 30 sekunderna som den låten var på. Och sen så, ja, men så när vi skulle visa det här för klassen, och det här året när vi gjorde detta så var det bara ett bidrag. Annars så kan man tävling inom klassen, så fick man rösta fram vilket bidrag man skulle skicka till skoltävlingen i den här minfestivalen. Men det här året så var det bara vi som hade ställt upp. Så det blev mer som att klassen skulle få se vår klassens bidrag. Så gjorde vi det här och sen var det liksom ingen applåd typ. Alltså det var... inte uppskattat.
Ljummet.
Det var väldigt, väldigt ljummet.
Aha.
Och när vi kom tillbaka, vi höll på att städa upp alla grejerna, så hade någon skrivit dåligt, fy fan, typ, på tavlan. Och då kände jag att det här kan vi inte göra.
Mm.
Så då tog jag sönder kassettbandet.
Aha.
Men jag vågade liksom inte riktigt säga det till de andra, så att jag sa att det var, men du vet, någons lillebror som hade pajat det.
Mm.
Och sådär.
Okej. Och då blev det inget uppträdande?
Nej. Och det har det liksom varit sen dess.
Ja, just det. Blev det någonsin någon föreställning med Mattias Fransson?
Ja, det blev en föreställning.
Mm. Okej. Okay. Och den blev okej, eller?
Det tror jag. Alltså, jag var liksom väldigt missnöjd, minns jag. Det är Jens Sjögren, regissör.
Men just det. Mm.
Och jag skrev massa olika saker som jag liksom då... När vi repade så läste jag upp det för honom. Samtidigt som jag liksom typ grät och var så här, det där är skit. Han bara, det är kul! Det är roligt! Det är en idiot, liksom.
Ja.
Och jag var tvungen att göra någonting, så jag gjorde ju det.
Ja. Men har du det här fortfarande? Nu är det ju liksom nästan 40. Har du fortfarande de här liksom dyker det upp på samma starka sätt liksom fortfarande?
Ja, men alltså inte alls på samma starka sätt. Och jag känner mig mycket mer, alltså för innan så kunde jag liksom, alltså jag var, jag brydde mig liksom bara om hur det, alltså jag var så himla rädd för att misslyckas, som jag kände att det kanske skulle misslyckas, då sket jag liksom i alla avtal och kontrakt, och alltså jag brydde mig inte då om, alltså det, att jag ställde till det för alla andra.
Okay.
Jag klarade inte av att göra det liksom. Och det har jag slutat med.
Men så det finns massa sådana kraschade projekt som vi inte har sett?
Ja, precis. Det finns en del kraschade projekt och det finns en del inställda uppträdanden. Ja. Och det är liksom, det är så himla så här, men du vet, jag skulle vara med i en föreställning som var gratis utomhus i Malmö där vi skulle göra en sketch som jag kände bara så här, men det blir inte tillräckligt kul. Och då så sa jag att jag var sjuk. Och jag var konferenser för den föreställningen också, så jag skulle liksom vara med och presentera alla andra. Och då sa han som var min chef typ så här, men man kan inte, man kommer hit. Alltså man blir inte sjuk som skådis, du måste komma hit. Det är bara om du liksom absolut inte kan gå typ. Så försökte jag, jag blev lite kränkt av att han försökte tvinga mig. Jag inte trodde på att jag var tillräckligt sjuk. Men så jag liksom försökte göra mig sjuk. Så jag typ stod och sprang. Jag tog en balja med iskallt vatten och ställde mig på min franska balkong och sprang i den. För jag tänkte att jag skulle bli förkyld. Så ville jag liksom visa honom att jag visst var sjuk. Men det blev jag inte, så fick jag gå dit och göra den då. Och det var ju himla bra att... alltså det är nästan så att jag måste ibland säga det nu till nya arbetsgivare. Det handlar nästan bara om när jag ska skriva eller göra någonting själv. Alltså när det är vanliga roller som andra gjort så. Det är aldrig några problem, det finns ingen ångest. Så det är nog väldigt mycket skrivångest egentligen.
Okay.
Alltså. Men då kan jag säga till folk så här, jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och att det låter som att allting är under kontroll och så. Men lita inte riktigt på mig där, utan alltså var inte snäll mot mig. Var sträng.
Jag sprang på en gammal värvet gäst här i förrgår kväll här på Söder. Och då berättade han att, för han har hållit på med så här bokprojekt i hela sitt vuxna liv, men det blir liksom aldrig riktigt något. Och då hade han fått ett nytt förlag nu, och då hade de mikrodeadlines.
Mm-hmm.
Så var han en, liksom, att det var typ så här, ja men skicka ett stycke, skicka en sida, liksom typ varje dag eller var tredje dag eller i veckan eller vad det var.
Förlåt.
Och det var ju ganska briljant. Behöver inte be mig om ursäkt. Be lyssnarna om ursäkt.
Ja,
nej, ingen märker det.
Gör de inte?
Nej, det tror jag inte. Alltså, om du möjligen sitter och men nu pratar du ju samtidigt. Behöver inte ha sagt något. Det var lugnt.
Okej. Okay.
Ja. Nej, jo, men det tänker jag kanske kunde vara någonting för dig också. Eller skulle det...
Jag vet inte. Funkar det för honom?
Ja, det verkar så.
Mm. Ja, men det är nog kanske en bra idé. Alltså jag liksom tänker bara hela tiden att jag misslyckas om jag inte gör det nu. Istället för att jag ska tänka att det ska bli bra.
Men är det inte härligt då? För i Dilan och Moa till exempel, där tänker jag att du är... Nu gissar jag bara, men att du är liksom någon slags kreativt bollplank mer på manusstadiet.
Ja, jag har varit det den här säsongen.
Det måste väl vara perfekt för dig?
Ja, det är jättekul.
För då kan du bara liksom toppa upp det möjligen.
Ja, men precis. Ja. Jag får ändå vara med i processen, jag slipper göra det här jobbiga.
Ja.
Knacka ut det.
Du, det här är ju trots allt revärvet.
Mm-hmm, just det.
Vet du vad som är lite coolt?
Nej, berätta.
Det är det sista revärvet någonsin.
What?
Ja. Ska lägga ner den skiten.
Är det sant?
Ja.
Jaha.
C'est quoi? Jag tänkte bara att det ska bli helt vanliga avsnitt i framtiden.
Ja.
Ja. Jag orkar inte hålla på med det här. Alltså,
vad är upplägget med... Förlåt.
Med revärvet.
Du måste berätta.
Ja, det ska du få höra nu. Det är nämligen så här, va? Att i revärvet så lyssnar vi på klipp.
Jaha.
Från förra gången. Och så ser vi hur det blev.
Jaha.
Ja, det är inte bara det som du märker. Vi har ju trots allt pratat en halvtimme nu. Ja, om allt möjligt. Men en fan vad det är. Jag tycker jag låter så märkligt när jag är förkyld. Men det kanske inte du...
Nej, absolut inte.
Det var
inte
så länge sedan du hörde.
Ja,
det.
Exakt.
Du vet inte hur min vanliga röst är.
Jag får höra nu, det kanske låter...
Ja, fast det här är ju också roligt. För det här var ju under min micken, bakvänd mickperiod.
När du fick en bak och fram?
Ja.
Är det sant?
Ja, jag hade liksom min mikrofon bak och fram. Jo, men surt förvärvad poäng då. En festlig grej vi skulle kunna göra är att lyssna på dina drömmar från 2012.
Mm.
Och så ser vi om i vilken mån de har fallit in.
Okej.
Okay. Har du några sådana liksom grejer som du inte har i pipen men som du skulle vilja göra, alltså någon form av drömmar?
Ja.
Yrkesmässigt.
Jag skulle vilja göra en tv-serie till. Jag skulle vilja göra en film också. Långfilm, har varit kul. Alltså få tid på sig att verkligen så gräva ner sig någonting, berätta någonting som känns väldigt kvalitativt. Att det är mycket som man gör med humor, så man får inte så mycket tid på sig. Man får inte så mycket tid att förbereda sig humor, så därför är alltid sjukt mycket mindre pengar än dramaserier till exempel. För att de tänker att det kan man slänga ihop lite snabbare. Så att det skulle vara kul att göra någonting som var jävligt genomarbetat, som liksom var lite djupare.
Mm. Ja, det här är från 2012. Vad tänker du?
Ja, jag funderar på varför det aldrig blir av. För att jag har sagt det här så jävla länge.
Mm.
Och jag har verkligen, jag tror att alltså det liksom, det känns inte alls omöjligt att det skulle kunna hända. Mm. Alltså där folk, det har liksom, du vet, filmproducenter som har hört av sig och haft möte med så här, vad vill du göra? Och ja, men liksom ändå så här, chefer på SVT som har möte och så här, vad vill du göra? Pitcha något. Så det är så himla sjukt att jag inte gör det. Vad beror det på, Kristoffer? Analysera mig.
Ja, men
är det att jag är rädd, kanske? Är lat?
Ja. Du vet vad Lars Norén sa om lathet, va?
Nej.
Att det är grannen med rädsla. Nej, det sa han inte. Jag hittade på det nu.
Mm.
Men så kan det väl kanske vara. Men du, alltså, det är ju inte som att du inte har jobbat.
Nej, det har jag ju absolut gjort. Men med andras grejer ju.
Mm.
Men liksom de...
Fast du sa ju för alltså 3 minuter sedan att du får jättemycket ångest av att skriva.
Ja, så det kanske är därför.
Ja.
Men jag vill ju ändå göra det.
Mm. Men jag
kanske är dålig på det. Jag är skitdålig, det är därför kanske. Eller så får jag ångest, så gör jag det så lite, så blir jag inte bra heller. Så får jag inte upp någon vana för det.
Just det. Mm.
Så att jag vill att det ska vara direkt på en jättehög nivå, fast jag har ingen vana. Så jag måste träna.
Fast det har du väl ändå, du har ju skrivit manus i 10 år.
Ja, fast jag har inte skrivit. Jag skrev ju bara i Anneli egentligen. Och sen har jag skrivit liksom korta grejer.
Mm.
Ja.
För nu tittar jag på i Anneli.
Mm-hmm.
För att friska upp minnet.
Gjorde du? Ja, men gud, var du proffsig?
Ja, men det ligger på någon hemlig sätt.
Wow,
som man kan hitta. Men, och då tänkte jag så här, att den här känns ändå som den är liksom skriven av en fri kreatör.
Ja, alltså den var ju skriven på det enda sättet jag kunde skriva. Det fanns ju ingen skolning någonstans. Mm. Jag visste ju inte hur man gjorde. Så jag bara, då blir det ju väldigt originellt.
Ja.
För att man har ingen struktur eller kan inget om dramaturgi, vet inte liksom hur man ska göra.
Men var du ångestriden i det här projektet
så
också?
Så in i fucking helvete.
Okej. Okay. Mm.
Alltså grejen var ju också att det var ju väldigt mycket skrivprocessen. Att manuset var klart, att... vi har liksom skrivit en genomskrivning. Och knappt det ibland. Att det fanns liksom idéer som jag hade, men jag hade inte skrivit ut scenerna. Så att det kunde vara så här, vi hade filmat en scen och sen så sa regissören, okej, då gör vi nästa scen, har vi manus?
Mm. Mm.
Och då kanske jag satt ofta på lunchen och skrev manus på en servett.
Mm.
Eller på natten så skrev jag om, för att jag tyckte inte det var... men det behövdes ju skrivas om. Så då skrev jag om manusen på nätterna, så kom jag och gav dem till skådespelarna på morgonen.
Mm.
Och det var ju en kille som helt fantastisk, Jörgen Thorsson, som precis hade gått ut scenskolan då. Han spelade Don, den här med, vad heter det? Securitasvakt var han.
Mm.
Jo, men att han hade liksom tagit manuset det första då som han hade fått, som inte var helt ogiltigt liksom, eller gällde inte, och gjort så här långa bågar och klistrat upp massa post-it-lappar över hela sin lägenhet och gått in och processat detta jättenoga. Så han var liksom i upplösningstillstånd, tyckte det var skitjobbigt att jag bara kom in och
ja, jag förstår.
Riva upp allting.
Ja. Ja, men det låter ju som en kanske... För det var ju ändå någonting du gjorde på ett väldigt, alltså ganska tidigt i karriären.
Mm,
och att du får liksom fria händer och en slott på SVT.
Jag vet, det händer inte idag.
Nej,
tror jag.
Nej, jo, ja, det beror väl lite på.
Ja, ja, alltså det fanns ingen som så här la sig i. Behövde liksom inte redovisa något för någon. Vi bara satt och skrev, jag och en kille som heter Frans Wiklund. Så vi skrev manuset tillsammans. Jag glömmer att säga det, det är så himla pinsamt ibland. Men det var för att jag skrev om det sen. Men han var ju med, och så vi satt själva på SVT en sommar. Det var ingen annan där. Och sen så började vi filma typ i augusti. Ja, så att det var väldigt fritt.
Jo, och det var det jag skulle komma fram till. Det låter ju lite grann som att du kanske var traumatiserad av det också. Då, om det var en så jobbig process.
Kanske. Alltså... Det är ju... Ja, men... alltså, som att man ska försöka... Vad fan är det någon som har sagt... Jag fick upp ett sånt gammalt citat. Att livet är som att försöka lära sig spela fiol inför en publik. Eller något sånt där. Ja. Jag vet inte om det är exakt så, jag minns det. Men jag kommer att tänka på det nu. Alltså att det är väl stressfullt liksom, att göra någonting... Att försöka lära sig någonting, eller göra någonting som man inte kan, i så stor skala.
Just det. Det
när man inte har någonting att falla tillbaka på. Alltså ingen skolning, så jag hade liksom inga verktyg och ja, ingen know-how. Och då blir man ju väldigt stressad liksom.
Ja, ja. Jag förstår det.
Så det är kanske egentligen att jag borde utbilda mig helt enkelt.
Ja, men har du inte gjort det nu då? Nu har du ändå regisserat och...
Ja, men jag tror att det skulle kunna vara rätt så bra att inte behöva visa upp det man gör då, utan vara fri.
Ja, just det.
Och se vad som kommer. För det är oftast, det var ju det som hände med Anneli till exempel. Det var så den idén kom, att jag ville göra någonting. Jag hade en filmkamera. Att jag hade tråkigt hemma bara. Och så hade jag ingen att spela mot, så då spelade jag mot mig själv. Och så föddes den idén liksom. Eller så kom Dan Cetreus, som precis hade gjort Mia och Klaras första... säsong. Mia Skäringer och Klas. Och sa, vill du göra någonting? Och så visade jag honom den. Och så blev det Janneli. Jag tänker att det är nog, jag tror att jag kan längta efter att det ska bli så lugnt, så att jag kan få ha lite tråkigt och så liksom få få se vad som kommer.
Du har inte riktigt haft det de senaste 10 åren?
Nej.
Nej,
och det är jag jätteglad för såklart också. Men jag tror att det skulle vara lite skönt att inte behöva prestera. Och att alltså leverera.
Men du, om du nu liksom sen 2012 då har drömt lite om att göra långfilm också. Är det då att skriva?
Ja, men det är i alla fall att vara involverad i berättelsen, liksom, i innehållet.
Men
inte nödvändigtvis skriva det, kanske.
Utan regissera,
kanske det jag ska göra. Ja, gärna. Och gärna spela.
Just det.
Jag vet inte om man ska regissera sig själv, faktiskt. Jag är lite osäker på det.
Okay.
Jag tror att det är jävligt svårt. Alltså, man har ju väldigt mycket... Man blir väldigt lojal liksom, mot sin karaktär. Jag tror att det kan vara lite svårt att släppa den lojaliteten sen när man ska regissera, och att liksom förstå och se klart vad som egentligen är bäst för helheten. Jag tänker på A Star Is Born.
Just det.
Där känns det lite så här, jag menar, att det blir lite porrigt liksom, alltså med hans Bradley Cooper och hans liksom alkoholism, och alltså att han liksom lite väl mycket älskade att se sig själv. Och jag tycker samma sak i Garden State. Kommer du ihåg Zach Braff? Ja. Att det kändes så sjukt att han hade Natalie Portman liksom, som är så jävla grym ju. Och så jävla snygg. Och att det fanns någon scen när han lämnade henne på en flygplats och så skulle hon bara sitta och gråta ögonen ur sig. Att han, man kände att han liksom älskade att se den här tjejen gråta av honom. Och, jag vet inte.
Mm. Vi har ju ett aktuellt exempel i Josefin Bornebusch.
Ja, den har inte jag sett.
Nej.
Är den bra?
Ja, det tycker jag verkligen.
Lyckas hon vara liksom en klarsynt regissör och hålla isär?
Det verkar som att du har en annan blick för det där än jag har. Men det var inte så att jag studsade på att hon på något sätt klipper fram sig själv.
Nej.
Mer än liksom sina, ja, det är ju huvudrollen för vissa.
Ja, just det. Yeah.
Ja, hur som helst. Nej, men vad
kul
men,
att höra. Jag måste titta på det.
Och men du har inga liksom det låter ju inte som att du har några färdiga eller halvfärdiga ens filmmanus i byrålådan då.
Nej, okay. Nix.
Men som regissör har du fått liksom massa propåer?
Jag har faktiskt fått en del.
Ja.
Ja, det gick jättefort.
Okej.
Okay. Att få jättemånga, alltså, med tanke på hur lite jag gjort egentligen.
Ja, du har gjort Dylan och Moa.
Ja.
Ja.
Alltså, jag gjorde en serie först för SVT med Keio, alltså Kristina Petrucina, som ju var jättestor på YouTube. Och då hade jag ju ingen aning vad jag höll på med. Då skrev jag avsnitten tillsammans med henne.
Mm.
Och sen så när vi skulle spela in det här så stod jag liksom, jag tittade aldrig någon monitor. Jag hade inga hörlurar. Jag stod bara framför henne. Jag hade ingen aning om hur bilden såg ut. Jag visste ingenting. Jag bara stod framför henne och så här, ja, du vet, viftade med armarna och regisserade. Mm. Och sen blev jag jätteförvånad när jag fick se. Jag bara, så här såg det inte ut i från mina ögon. Och sen, så det var det första. Och sen så andra jobbet var första säsongen av Dylan och Moa. Och då fick jag lära mig jättemycket av Marco Padoan, säger man, som är fotograf. Och så där lärde jag mig liksom att man ska göra shotlists, som det heter. Man ritar upp hur en scen ska filmas och vilka inställningar man gör och sådär. Och att man ska... Ja, men att det handlar om vad man ser i monitorn. Det spelar ingen roll vad som händer i rummet ju.
Nej, just det. Mm.
Det är bara den här lilla lådan där som man ser.
Ja, vilket är rimligt kanske.
Ja, det är bra att veta.
Ja.
Och sen, så efter det så fick jag regissera 2 avsnitt av Sommaren med släkten.
Okej.
Okay. Mm. Och liksom åka upp till Stockholm till en sån jättestor produktion. Min första scen var med Christer Henriksson och ett barn. Och Christer Henriksson var förkyld. Och hade varit i London och var liksom ganska osugen på att vara där.
Mm.
Och det gick lite så här viskningar i teamet, så här, han är på dåligt humör typ. Och det verkar vara, han hade skickat iväg typ, alltså sminktjejen att köpa grejer på apoteket, fast han inte alls skulle göra det. Så. Så det var lite jobbigt den, och det här barnet var jävligt osugen också. Alltså, han skulle vara jätteglad och älska sin morfar, hoppa runt, och han var jättebutter liksom. Och så, men jag kände lite så här, klarar jag detta så kommer det gå bra.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Ja, vad härligt.
Så då fick jag lite hybris. Och så då liksom, den började bara fixa. Det var en jätteskön känsla att jag känner så här att alltså att det är på liv och död på något sätt, att jag kanske blir, alltså de dödar mig om jag inte fixar detta, så jag måste få dem att tro på mig och lita på mig.
Mm. Hur gick det med Christian Alexander?
Det gick bra.
Ja.
Alltså han gillade mig.
Mm.
Han sa det jättemånga gånger att typ att jag hade en talang. Men det var väldigt skönt, för att han det var ett jättejobbigt ifall han hade varit emot mig.
Mm.
Så jag gjorde allt jag kunde för att liksom manipulera honom att vara på min sida.
Mm. Jag fattar.
Ja.
Hur blev det slutresultatet? Blev det bra?
Ett avsnitt blev bra och ett blev mindre bra, okay, tycker jag.
Om vi då bara så här ska försöka konkludera frågan om dina drömprojekt från 2012.
Mm. Det är samma.
Ja, det är,
det har inte hänt någonting.
Du fortfarande gör en mer allvarlig, liksom, lite större serie för SVT, typ. Kanske inte, varför sa jag SVT? För TV?
Ja, men precis, för TV, ja. kanske inte nödvändigtvis allvarlig, men kanske inte heller bara humoristisk, ja.
Jag fattar.
Ja.
För en sak som var intressant var ju att du redan här pratade om, och vilket kanske liksom, ja, nu sa jag redan här, men fan, jag ska inte trassla till det så mycket för mig. Men i det här klippet så pratar du ju om att när man jobbar med humor så är det alltid liksom lite tid och lite pengar, och så förväntas man prestera ganska mycket av det. Har det förändrats under de här åren?
Jag tror det, men alltså det finns ju nu man kan söka pengar för drama, dramakomedi, va? På SVT, okay. Tror jag. Där man får mycket mer pengar. Så att ja, men det, så det har ju faktiskt ändrats lite, att humorn ändå har uppgraderats, tror jag. Vi blev ju en guldbagge nominerade, jag och Fredrik Hallgren, för förra Synefilmen. Och det tyckte jag kändes som också lite som, oj. Mm. Alltså jag blev jätteförvånad. Mm. Och jätteglad för humorns skull och för min egen, såklart. Men ja, men vi har precis spelat in den här liksom dealande Moa-serien, och vi fick så fruktansvärt lite pengar, så det känns också som att det på vissa fronter har ingenting hänt.
Mm. Ja, men det kan man väl tänka sig, om det ska vara liksom lite smal humor så. Det är inte vår tid är nu budgetar, helt enkelt.
Nej, de tror jag kör ett nytt koncept som är kvantitet istället för kvalitet. De säger det också.
Aha, okay.
Alltså de vill att dela ut pengarna till fler.
Mm.
Och sen så liksom ser de hur det går.
Mm.
Och då kanske man kan få, ja, men som Dips nu till exempel, så gick ju den jättebra första säsongen. Och nu har de fått mycket mer. Då har de kunnat förhandla upp pengarna.
Okay. Jag fattar. Så de testkör och så.
Exakt,
så
jag tror det är tanken.
Det är som, istället för att man gör en pilot så gör man en pilotsäsong.
Ja.
Mm, jag förstår.
Men det är väldigt svårt att göra en serie, alltså liksom, men egentligen så vår serie, om det skulle vara rimligt typ, var motsvarar mycket hur, alltså ja, men om det skulle vara liksom ja, men rimligt kan man väl säga, då hade vi kanske gjort en serie med Dylan och Moa där de bara var i liksom en bunker kanske.
Mm.
Och filmade den jätteenkelt så.
Just det.
Och då hade det kanske varit så drägligt arbetsklimat. Mm. Nu var det ju så pissstressigt. Men det är ingen vill, eller vi vill ju inte göra en sån serie. Så vi hade ju liksom mycket högre ambitioner.
Mm.
Och då får man liksom betala med blod, svett och tårar.
Mm. För liksom, ni lägger ner lika mycket tid. Det är bara det att ni får mycket mindre betalt per spänn. Eller per timme liksom. Eller? Hur funkar det?
Exakt.
Ja.
Alltså, man har ju väldigt lite pengar att göra det på.
Mm.
Så då blir det jättestressigt.
Jag förstår.
Högt tempo och många måste göra. Få personer gör många roller. Så.
Ja. Känner du att det blir bra då?
Jag tror det blir jättebra.
Ja, vad roligt.
Ja.
Trots detta?
Ja.
Snålheten.
Precis.
Mm.
Faktiskt. Det känns ju, då känns det ändå som att det är värt det också. Mm. För att det var, ibland blir man så oerhört frustrerad att det känns som att man inte får en ärlig chans. Alltså, att det känns så här, att alla måste bara typ så här, stå stilla, bara stå nära varandra så bara vi kan ta och filma av er.
Mm.
Och så säger ni vad ni ska en gång, så har vi det. Alltså ibland var det den stämningen, för att, ja men du vet, Dylan och Moa blev jättesjuka, vår kostymör blev sjuk, vår maskör var sjuk, vårt B-foto fick en lampa i huvudet en dag och liksom någon hade glömt nycklarna till lägenhet vi skulle filma i, så vi kom in en halvtimme för sent. Alltså, och då är det nästan kört liksom.
Mm.
Ja.
Men du, det här med den prestationsångesten som vi pratade om för en stund sedan, har den liksom aldrig infunnit sig på det sättet när du har varit regissör?
Nej, än så länge så har den inte det.
Nej.
Det är så ljuvligt att jag inte har drabbats av det. Men det kan vara att att det är så himla härligt att vara nybörjare. För att då har man ingen har några... Alltså allting man gör blir bara, oh, wow, du kunde ju ingenting, men du har ändå fått ihop det här. Det finns liksom inga förväntningar på en.
Yeah. Okay. Mm.
Så allting man gör blir bara... Att man ens gör någonting, alltså får ihop det, är ju bara ett plus.
Det här kanske låter platt, men det låter ju inte som att det stora problemet är andras förväntningar på dig.
Men prestationsångest, nej precis, det är vad man tror att andra har för förväntningar på en själv.
Okej, okay. Så det är någon slags projektion ändå?
Ja, att man ska göra andra besvikna.
Mm.
Eller inte leva upp till andras förväntningar. Ja.
Ja, just det. Går du i terapi nu?
Ja, det gör jag.
Okay.
Lite oregelbundet gör jag det.
Mm.
Men vi går i parterapi också.
Okej. Okay. Ja. För att ni...
Ja, men för att vi blev tillsammans. Och det gick väldigt fort. Att vi blev liksom... Jag blev gravid efter 3 månader.
Mm.
Och hade en dotter. Så han blev liksom bonusförälder. Och vi så här, flyttade ihop, köpte hus. Det bara kändes som att vi måste göra det här, för det här kommer bli liksom stormigt.
Mm. Har det varit det också?
Ja.
Mm.
Så det har varit jättebra att gå dit och prata.
Mm.
Men det har också varit, alltså det är ju jag tycker att det har varit liksom tror att det varit att jag med oss en dag liksom har varit så här, men vi måste sitta ner på båten, vi ska rida ut det här, det är skitjobbigt att ha småbarn, du vet, det är nya relationer, det är många relationer liksom, för att förhålla sig till ett ex som hela tiden är liksom som Dalias pappa och så.
Mm.
Så att det är inte alls konstigt att det är svårt.
Nej,
och jobbigt.
Mm.
Ju.
Mm.
Så att man bara har det i huvudet att vi gör någonting som är svårt.
Jag tycker det låter vettigt. Jag hörde det för men kanske 10 år sedan första gången om någon som så här började nästan med parterapi.
Mm.
Alltså hade med det från liksom dig 3.
Ja, intressant.
Ja, men det är så jävla smart.
Ja, och börja innan det har blivit något stort problem.
Exakt.
Ja.
Ja. Så det kanske innan ni också har gjort lite.
Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså det har hjälpt oss jättemycket.
Mm.
Jag är så himla dålig på att förstå mina känslor och sätta ord på dem. Och särskilt om jag liksom är i affekt, alltså ifall jag är i en konflikt eller ifall någon är arg på mig eller så, så blir jag liksom helt, för jag fryser typ, alltså jag blir stum inombords, jag får inte tag på mina känslor, jag vill bara att det ska vara över, fly. Och min kille är tvärtom, att han vill fäkta och så vi blir en jätteroll kombination. Ju mer han fäktar, desto mer bara liksom blir jag helt megasluten. Men när vi har varit
från Frankrike.
Nej, han är från Oxie.
Ja, okej. Nära ändå.
Ja. Nej. Ja, men så att då har det varit en sån här plats när man går dit och kan liksom få prata i lugn och ro när det inte är några konflikter och få tag på liksom vad det egentligen är jag känner.
Mm.
Och förklara det.
Smart.
Skitbra. Mm. Alla borde göra det.
Mm, verkligen. Om man har råd.
Ja, men det kostar inte så mycket.
Nej,
typ 350.
Ja, man kan gå i Stockholms stad har något liknande tror jag.
Mm. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Jag tänkte ställa den här frågan nu. Vad är det bästa du har gjort? Förutom dina barn och så.
En föreställning som heter Filippa Back och döden.
Ja.
Tror jag. Mm. Det var Ada Berger som regisserade och skrev den. Hon, när jag hade mina år där, när jag inte kom in på scenskolan, så var jag ganska deppig och kände att jag liksom, ja men inte, du vet, fick utlopp för min fulla potential och så. Mm. Och var lite så, vad fan ska jag göra och så. Och hon var liksom en av dem som ändå sa så här, men det är klart du ska göra detta. Alltså vänta på mig, då gick hon på dig. När jag kom ut så ska jag jobba med dig. Mm. Och sen så hon skrev sitt examensprojekt var att vi gjorde den här föreställningen på Uppsala stadsteater. Vi började med att det var jag och en skådespelare som heter Bengt Nilsson och en tjej, Therese Söderberg, som spelade Filippas mamma. Bengt Nilsson spelade Filippas tygkanin som hon lekte jättemycket med, så han hade liksom en kanindräkt, för han var supergullig. Han var så här en av de liksom största på teatern. Och var, vi tror jag, ganska så här, aha, vad nu är detta? Så det kom in en så här liksom konstig skåning som inte var helt outbildad, som hade konstiga glasögon och liksom pratade. Ja, men gjorde en konstig karaktär liksom. Men sen blev det ett jättefint, väldigt fint möte mellan dem liksom. Och då spelade vi först i källaren, och sen så blev det så himla, det bara fortsatte och fortsatte liksom, till extra föreställningar. Vi flyttade upp och spelade i den stora salongen där det liksom också var utsålt, och de sparade dekoren. Jag kom dit år liksom och gjorde extra föreställningar. Så. Det var och det var för att den var väldigt fin och liksom att man tog den här humorkaraktärens tragiska sida som man först skrattade åt ungefär halva föreställningen. Och sen så började man ta det på allvar. Hennes ensamhet, att hon var djupt olycklig, att hennes mamma inte accepterade hur hon var och att hon inte hade några kompisar. Mm. På stort allvar. Så att hon till slut liksom försökte ta livet av sig genom att dricka hårspray.
Mm.
Ja.
Men du gjorde inte det på riktigt på scen?
Nej, jag drack ju vatten i en hårspraysflaska.
Ja, bra. Ja. Men ja, det låter ju som ett jättefint projekt. Jag minns det vagt. Att jag läste om det då. När gick den?
Ja, fan. Det kan ha varit 2007.
Ja, okej. Okay. Men och då tänkte jag så här, just så här, men alltså när du tänker på den tiden, vad får du för känslor då liksom? Känns det som en lycklig period?
Ja, verkligen. Mm. Ja, alltså det finns nästan ingen bättre känsla i hela världen än att stå på en scen och ha, alltså man känner att man liksom har publiken i sin hand. Mm. Alltså att man är som en, du vet, på ett sätt som en dirigent eller någonting som liksom kan få dem att skratta och gråta och häpnas och allt möjligt. Mm. Alltså det är en otrolig kick ju.
Ja, det förstår jag.
Mm. Att man kommunicerar och får svar och så. Mm.
Och då tänker jag så här, alltså nu är det här lite då skohornat som du märker, men när jag försökte läsa på varför känslan av lycka är så flyktig.
Mm.
Jag läste på om lycka idag och varför då det lycka liksom är flyktigt. När det har inspirerat mig oerhört att när jag intervjuade Mattias Alkberg så gav han en bild liksom att lycka är inte ihållande, utan det är liksom när det finns en liten skvätt juice kvar i kylen fast man inte trodde att det gjorde det, eller ja, toapappret räckte faktiskt så att säga på sista rullen. Men och då försökte jag läsa på lite mer om det där, och att det verkar liksom som att lycka, för att känna lycka så bör personen som ska erfara det då, inte ha allt för mycket liksom stress eller andra negativa känslor, för negativa känslor är ju liksom en lyckans motpol. Och då tänker jag så här, kan det överföras till liksom när du har haft det som bäst rent jobbmässigt? Det här otroligt långa resonemanget.
Det kan nog vara så. Alltså att jag inte haft för mycket att göra helt enkelt för att kunna njuta av livet.
Just det.
Ja. Jag får tänka om jag har varit jättelycklig någon gång och haft super mycket.
För jag mår ju ganska bra av att ha lite för mycket att göra.
Mm.
Bara lite.
Ja. Jo, jag håller med.
Och också att hjärnan får användas till olika saker.
Ja, men precis. Mm. Exakt, men
och det tänker jag kanske, förlåt, nu lägger jag ord i munnen på dig och pratar konstant, förlåt, men det tänker jag, alltså regi är ju ett så komplext jobb på något sätt.
Ja, man måste ha koll på alla moment, alla delar.
Just det, och liksom, och dels vara här med så att alla som agerar mår bra, men ja, också liksom på något sätt, och alla som är bakom.
Ja.
Plus att du liksom ska ha koll på slutprodukten.
Mm. Jag menar, att om man inte kan vara lycklig som regissör för att det är för stressigt?
Nej, alltså tvärtom. Men nej, det kanske är precis perfekt.
Ja, ja, mängd som stress eller
ja,
så.
Ja, vad vet jag.
Ja, men det är ju underbart när man får tid att liksom vara regissör i en tagning. Att man ser någonting, man kan liksom ändra det, höja något, sänka något, alltså ge en instruktion som man sen ser liksom får det resultatet som man önskar.
Mm.
Det är ju fantastiskt. Då är man ju jättelycklig, verkligen. Det är som väldigt så här brusande. Och sen om man har en tagning när det är typ så här, du vet, vi måste bryta om 10 minuter, vi kan inte gå över, och vi har, ja, men vi ska göra en scen.
Mm.
Som det var förra säsongen, så var det så att vi liksom, ja, men det finns några scener där det är så här, det är one takes.
Mm.
Och det är en bild. Så det var så här, ja, men säg då. Säg det. Så
ja,
fuck allt typ.
Ja.
Det känns ju fruktansvärt ju.
Mm.
Alltså, nu är de ju så himla bra, så det blir jättebra ändå. Men det, man känner sig väldigt överflödig. Alltså det känns ju som att man bara kan gå hem då.
Mm. Jag fattar. Mm. Ja, det måste vara lite jobbigt också.
Det är tråkigt.
Ja, mycket stress.
Mm.
Men har du problem med stress?
Ja, det har jag.
Mm. För jag tänkte på en grej.
En sak som vi inte pratade om förut, när vi konstaterade att ditt senaste stora skrivprojekt var 2009-2010 då.
Mm.
För min egen del så märker jag ju att smartphonen har försämrat min kreativitet jättemycket. Har den haft den impacten på dig också?
Det har den säkert. Det är det som är så sjukt, ja. Det bästa man gjorde var när man hade tråkigt.
Ja,
det var allting det var har uppstått. Det, allt det bästa jag har gjort har uppstått ur tristess.
Det var det jag tänkte. Mm. För våra barn har ju fan aldrig trist längre.
Det är katastrof.
Ja.
Nej, vi gör verkligen dem en otjänst. Alltså man gör ju det bara... Alltså jag vill ju inte att de ska sitta där med sina surfplattor och så. Men alltså jag... Det är hemskt, men det är ju för att det blir så himla lättare och mycket lättare för mig.
Mm.
Att man får lugn och ro, man ska laga mat. Att man är... ja men... För att de blir så jobbiga när de har tråkigt ju, tills de har kommit igång.
Mm.
Så de är skitjobbiga.
Vad är de, 8-2 typ? Eller?
Ja, 3,5.
Okej. Okay. Ja. Har de glädje av varandra eller är det för
jo, konstigt? Det har de faktiskt. Ja. Ja. Mm. Så när de är Dali är ju liksom hos Jonathan varannan vecka. Mm. Men då hänger de ändå en del.
Mm.
Men det är ju de vill ju jättegärna titta.
Ja.
På film och ja men så.
Jag undrar om det liksom man skulle kunna sälja in det till barnen, eller det behöver man inte. Man kan ju också bara bestämma att vi ska ha, nu ska vi åka till en stuga så ska vi ha riktigt tråkigt en vecka. Och se vad som händer.
Mm.
Men du,
ja.
Jag tyckte jag ställde en ganska spännande fråga förra gången.
Mm-hmm.
Om hur du förhåller dig till jobbet. Eller hur din arbetstillvaro är sammansatt. Så här lät det.
Är du nöjd med hur din karriär är liksom viktad? Alltså vad du gör på dagarna?
Ja, jag är skitnöjd. Jag känner mig så fruktansvärt... nöjd med alltså, jag tycker att det är, jag får göra så sjukt roliga grejer och att det är så roligt att jag får så här, dels skriva och spela och jag får så här, göra teater och jag får göra radio, alltså jag känner att jag har lyckats liksom få så här, många dörrar öppna sig på ett olika håll och träffat oss många jätteroliga människor, så himla himla glad att jag liksom att jag alltid har vetat vad jag vill göra. Att jag alltid vet att detta är det som jag tycker är det roligaste. Och att det har gått bra att jag får göra det. Åh, fy fan. Det finns ju inget värre egentligen. Alltså man ska ju bara hålla käften om man har det bra. Det är ingen som vill höra det.
Nej, vadå?
Det är inte intressant. Okay. Ja, kul för dig.
Ja.
Håll käften.
Ja, okay. Ja, kanske.
Ja, men keep it short i alla fall.
Ja, okej. Okay. Mm. Du tycker du brev på lite för mycket om hur bra det går.
Alltså.
Ja.
Ja,
ja,
det är hemskt. Ja.
Du skäms över ditt 32-åriga jag. Eller vad
det ja. Men alltså jag kan inte bara skämmas för att jag har det så bra. Nu gör jag det igen.
Mm.
Men det kan faktiskt kännas att jag borde verkligen göra mer för andra.
Vilket du i och för sig kanske, om du inte har förstått det redan, gör.
Okej. Okay. Fattar mig, jag ser det inte så.
Nej, okej.
Okay. Jag är väldigt egoistisk.
All right. Mm.
Jag vet att andra gör det och jag blir så här, gud, shit. Att man kan tänka så. Att man glädjer andra och så här.
Exakt.
Ja.
Mm.
Det är bara en bonus, tycker jag.
Mm.
men jag tänker att jag borde engagera mig och det finns liksom jättemycket som man kan göra. I Malmö, till exempel.
För att göra världen bättre, så att säga.
Ja.
Eller göra det bättre för någon.
Exakt.
Mm. Vad tänker du att du ska göra i så fall?
Jag tänkte att jag kanske ska försöka kanske ha en teatergrupp i Kirseberg.
Mm.
Alltså det är väldigt på liten nivå. Men jag gick ju på det själv. Jag tyckte det var så himla, himla kul. Och det finns inte så jättemycket och inte så mycket. Det finns inte. I Kirseberg. Eller liksom någonting som kan få så här, barn och ungdomar att göra något kul.
Vad hände med din pappas teatergrupp då? Som väl var där?
Mm. De flyttade in till stan och han slutade.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Mm. Agerar han fortfarande?
Mm, det gör han. Ja. Han är 76 nu och han spelar en barnföreställning som heter Nasse hittar en stol.
Mm.
Och han gör det så jävla bra.
Ja, vad kul. Helt själv eller?
Ja.
Ja. Det är en bra bok tycker jag.
Jättefin bok.
Ja. Jag ska inte spoila, men det är en jävla bra plot så alltså, att han inte fattar hur man ska använda en stol.
Ja.
Ja. Underbar. Minns den från när jag var småbarnsförälder.
Mm.
En sak som jag skulle... jag tänker vi gör så här. Jag stuvar om lite.
Okej.
För vi var lite på din rädsla. Ja, jag rullar bara.
Mm-hmm. Jag hittade på henne 2003 typ, men jag... Sen började jag göra henne liksom mycket så här, 2006. Och sen dess har jag gjort henne jättemycket.
Mm.
Det är verkligen mitt levebröd. Mm. Det är det som är min så här, trygghetslina. Så här.
Är det jobbigt eller?
Kanske lite att det känns fegt att jag inte har vågat släppa det och testa andra grejer. Och så här. Men grejen är att jag tycker fortfarande är ganska kul. Och jag är lite feg. Liksom, för att jag är så här, bara, men om det funkar så håller man fast vid det.
Mm.
Men jag kanske hade önskat att jag hade varit, liksom, vågat hoppa på, vågat testa massa nytt och sådär.
Alltså, jag förstår att du har fått prata mycket om det här. Och man måste ju kanske inte alltid ställa de allra mest originella frågorna. Så jag säger det bara. Har det varit liksom en... Eller hur har den processen varit? Att liksom, för du får ju förhålla dig till henne jämt liksom. Och ja, jag bara tänker, vad gör det med dig liksom? Har du gått en intervju utan att du har fått prata om Filippa Bark?
Mm, jag har faktiskt det.
Ja.
Jag tycker inte det känns så aktuellt längre.
Nej.
Det verkar inte vara att prata inte så mycket om den karaktären tycker jag. Nu längre.
Skönt.
Ja, det är faktiskt skönt.
Ja,
det är skönt. Ja.
Nej, men för jag tänker... Ja, förlåt. Vad tänker
nej,
du?
Nej, jag... Jag vet inte, jag tänker ingenting.
Nej. För jag tänker att...
Alltså så är det i mitt huvud. Folk säger så här... min kille exempel, han säger att det alltid så här, rör sig jättemycket i hans huvud. Gör det så för det? Det är liksom hela tiden så här... jättemycket tankar som snurrar runt. För mig är det som att
han har ju
mitt huvud...
Han har ju ADHD.
Nej, det var Jonathan. Det här är min nuvarande kille.
Ja, men det låter som att det är...
Ja, just det. Mm. Det kanske är det också.
God
diagnos.
Jag försökte vara rolig. Mm.
Ja. Och för mig så är mitt huvud är som att jag går runt i stora salar. Tomma salar. Och bara så här, finns det några tankar här? Och läsöker. Alltså det är så tomt.
Ja.
Och det tar så lång tid. Och gå igenom de här salarna.
Okay.
För att försöka hitta ord och tankar. Mm. Ja, det är så jävla öde.
Vad är liksom, vad är ADHDs antites då?
Ja, det är det.
Ja.
Jag är som också med Instagram till exempel, att jag inte kan lägga ut någonting instant. Alltså jag är så här latergram. Att jag vill bara posta saker när det har gått kanske 3 veckor. Kan känna, ja men nu skulle jag kunna lägga upp den här bilden från en premiär som jag har haft.
Just det. Fast du har ju inte postat något sedan i juni.
Nej. Ja men det har för mycket impulskontroll. Så det händer ingenting. Jag hinner tänka för mycket på allt som, varför ska jag göra det? Allt, bara, vem bryr sig?
Mm.
Skitsamma. Och sen har det gått 3 veckor, då är det inte aktuellt längre.
Nej, jag fattar.
Också för, vad ska jag skriva? Så börjar jag skriva någonting så bara... Jag tycker inte om att man ska försöka... Jag hatar att försöka formulera hur jag vill bli uppfattad. Jag vill inte hålla på att tänka på det.
Nej, just det. Mm.
Och det måste man ju göra. Mm. Och ska jag vara rolig? Ska jag vara allvarlig? Ska jag försöka säga någonting viktigt?
Du har en lång historia av att ha svårt med sociala medier.
Det är ju en typisk sån bekräftelsekran som jag är nyfiken på. Men du har liksom inte Twitter och du
nej.
Har ett,
nej, jag har inte Twitter. Jag har ju Facebook som jag blir jätteglad när folk skriver.
Men har du,
men jag är inte aktiv alls.
Hur behandlar du Facebook? Är det
för... alla.
Mm. Okej.
Okay. Så därför kan jag inte riktigt liksom använda den,
nej,
känner jag. För att jag kanske la ut någon så här Hagen och Lydrätt sketch liksom, som jag tyckte att folk skulle se. Men jag är ganska anonym där. Vilket känns lite synd liksom. Och att jag tänker ganska mycket på det här att alltså man ser på andra att folk är väldigt duktiga på att så använda de här sociala medier och att är duktiga på att liksom hålla den här, alltså vara lite personlig men ändå privat och att lyckas liksom att det gagnar deras jobb.
Mm.
Jag tror att det skulle vara bra att vara lite mer så. Så är det ju.
Ja.
Så är det ju. Alltså finns alltså jag men till exempel det här med regi. Då la jag ut några grejer när vi filmade första säsongen av Dylan och Moa från filminspelningen. Och sen så hörde producenten till Sommar med släkten av sig för att hon hade sett det. Hade du regissera från Instagram bara. Mm. Och så fick jag liksom där. Så att jag vet ju att, att man måste synas där. Eller att det är jättebra att göra det.
Mm.
Men?
LinkedIn?
LinkedIn? Ja. Använder någon det?
Ja, tydligen.
Jaha.
Alltså det är så många som gör det.
Okej.
Okay. Ja. Om jag hade en spänn för varje gång jag har hört att jag borde vara där de senaste två veckorna, då hade jag haft uppemot 3 spänn.
Ja. Ja. Just de senaste 2 veckorna har det liksom blivit en... För det är väl jättegammalt?
Jag vet inte, jag har hängt med människor som är typ mellanchefer.
Ja.
Eller, så. Mm. Eller entreprenörer.
Okej, det kanske är mest de som använder det. Jag vet inte.
Men tydligen skulle det vara jättebra ifall värvet fanns där.
Det skulle vara bra ifall värvet fanns där? Ja. Okej. Men...
Jag har lärt mig.
Mm.
Nej, men det är väl på ett sätt säger det... Tänker jag att det låter lite sunt att du inte behöver det. Alltså att du inte känner att du måste finnas där. Det funkar ju uppenbarligen ändå med din karriär.
Ja. Jag tror bara att jag kanske ska bestämma mig för att... Liksom, för det är det att jag håller på att vela och försöker lite så är jag dålig på det.
Ja, jag fattar.
Mm. Jag kanske bara ska bestämma mig för att jag måste inte...
Men jag tänker, för det, när jag hör gamla intervjuer med dig så låter det, och du pratade också nu om att du skulle ta fram en ny karaktär till den här Mattias Fransson föreställningen och det. Det handlade ju ganska mycket om karaktärer för dig länge. Är det liksom någonting som du är någonting som fortfarande pågår, att du hittar en röst i duschen liksom, eller?
Jag satt faktiskt, alltså jag blev inspirerad av Dylan och Moa. Ah. Så då började jag filma mig själv.
Okay.
När jag skulle prata på alla olika dialekter jag kan.
Ja. Yeah. Hur många blev det?
Ja, kanske 7.
Ja, ah, okej.
Okay. Men det var också en som var dansk och en som var dansk-svensk.
Okej.
Okay. Ja. Jag är inte så jävla bra på dialekter, så var lite all over the place, tror jag.
Ja, men det
är någon som har flyttat runt.
Det tycker jag låter kul.
Mm.
Ja. Det är roligt med ett dialektprojekt där den som gör det är jättedålig på dialekt.
Ja.
Det är en bra förutsättning. Ja, hur som helst, förlåt att jag avbröt.
Nej, men det gör ingenting. Men nu blir det så att jag går runt i mina tomma salar igen.
Jo, frågan var om du fortfarande tar fram karaktärer.
Ja, just det. Nej, jag gör inte det.
Nej. För där tänker jag annars att...
Jag tror att ett problem är också att jag... Man måste ju testa grejer och jag har liksom tror nu då, det har också med prestationsångestgärning ju, att då måste jag göra det så himla bra.
Mm.
För att, och då är det jättesvårt.
Just det, för du har...
För att jag liksom, jag tror att folk förväntar sig det. Det är också ganska
självgott. Jo, men du har ju gjort en av de mest jävla folkkära karaktärerna som har setts i svensk modern populär...
Ja,
kultur.
Tror du verkligen det? Ja.
Ja, säg 3 på den här sidan av millenniet som är större än Filippa Bark då.
På den här sidan av millenniet? Ja, men alltså Tabita, Kulletussan och...
Okej.
Okay. Vad heter de mer?
Mm.
Ja, det finns många. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är också för att jag är trög i huvudet. Det finns jättemånga.
Det är så stora salar där inne.
Ja, det är det.
Okej, okay. Ja visst, Mia Skäringer.
Ja men absolut, alltså för grejen är att det var lite, precis, alltså för att det har varit så lätt med Filippa Bark. Jag har inte behövt jobba med Filippa Bark, utan det bara var som att det öppnade en portal i min hjärna, det bara var kul. Mm. Jag tyckte själv att det liksom kom åt saker som jag inte ens kunde tänka ut. Alltså, jag kunde inte tänka de skämten som Sissela, utan det kom bara när jag tänkte som Filippa Bark.
Mm.
Och så har jag liksom hela tiden sökt efter att jag vill ha den där liksom gyllene dörröppningen på något
den
sätt.
Den självklarheten som hon hade på något sätt.
Ja, att den känslan av att man inte behöver jobba. Mm. Utan det är som att det bara händer av sig själv.
Varför inte?
För det är så himla skönt ju. Mm. Men så har inte det hänt. Någonsin igen.
Nej, jag förstår. Men det, och då kanske det ska få vara. Men annars tänkte jag bara att Instagram hade kunnat vara en så här, en test.
Mm.
Hej!
Mm.
Guys, mm. Ny karaktär.
Mm.
Det är hon från Växjö.
Just det.
Eller lastbilschauffören, ja, från Halland.
Mm, absolut.
Vad tycker du?
Ja.
Nej, säger folk. Okej, okay. Ja. Ja, då steker vi det här.
Just det.
Ja. Och sen så testar du en ny nästa vecka.
Ja, det har jag faktiskt tänkt på också. Mm. Men jag gör inte det.
Nej.
Jag vet inte varför.
Vi får se vad framtiden har i sitt sköte.
Ja.
Jag tycker vi gör så här nu. Att jag säger, vad vet du om din framtid? Och det här är inte på ett metafysiskt plan. Vad fan ska du göra?
Jaha, vad ska jag göra? Ja, okej. Okay. Gud, vad skönt. Ja, men jag ska göra en ny synefilm. Jag ska klippa klart den här. Jag sa ju det i början.
Mm.
Och sen så finns det en sak som jag hoppas jättemycket ska bli av. Men det är hemligt.
Okay.
Men det är en superdröm.
Mm.
Det var så jävla kul.
En skådesjobb. Ja. Håller tummarna.
Tack.
Vill du rekommendera något?
Ja, men jag tycker Filip och Mona var jättebra.
Just det.
Fantastisk.
Mm. Så, då ska vi se... Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, men Dilan och Moa såklart.
Ja.
Såklart. Då, ja, måste du få hit.
Ja, mysigt.
Mm.
Du, det var det hela.
Tack så mycket, vad kul.
Stort tack för att du kom hit, Sissela Bell.
Tack.
Hurra.
Hurra.
Ja, Sissela Benn i det sista revärvet för året och förmodligen också någonsin. För när vi nu närmar oss avsnitt 400 med Stormsteg tänker jag att det är dags att hela värvet får en ansiktslyftning inför 2020. Och då passar jag på att mygga av revärvet som namn. Men i den mån ni önskar gäster till värvet, fortsätt gärna med det för övrigt, får ni givetvis även i framtiden ge förslag på människor ni vill höra mer av. Bara det att det inte kommer heta revärvet utan kanske då, ja... Värvet. Nåväl, det var allt för idag, men vi hörs igen om en vecka, då med ett möte som berörde mig djupt.
Hon ringer mig och säger, hej, det är Sissela, här ska jag göra, skriva att du skriver, etc.
Mm.
Och jag var helt knäckt, för jag tänkte, åh herregud, hon vet inte om vad som har hänt. Så jag sa, åh gud vad kul det låter mig, Sissela, jag kan inte. Hon bara, va? Varför inte det? Jag bara, nej, men har du inte hört? Nej. Nej, men... Jag har gjort bort mig.
Mm.
Har inte sett i tidningen. Jag har ju blivit få sparken. Vad på hon svarade, jag minns det exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon?
Okay.
Och det samtalet räddade mitt liv.
Ja.
Yes, superaktuell Edvard af Sillén som regisserat juldagspremiärsfilmen En del av mitt hjärta är nästa gäst i Värvet. Jag hoppas vi hörs då. Tack för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.